Har du tänkt på att norrländsk mat ofta har så otroligt norrländska namn?
Som
Ja, men såhär kams.
kams, ja.
Jag vet inte ens, jag har aldrig ätit kams.
Har du inte? Jag kan laga kams.
Ja. Men vänta, det är liksom som en deg som man kokar typ, eller vad?
Ja, men det är som du tänker i palt. Palt har du ätit.
Ja.
Ja. Kams är som palt med kornmjöl.
Okej.
Så då, det blir liksom
Det är
väldigt
väldigt va?
gråa bullar
Okej.
som man
Och så är det
kokar.
fläsk och lingon till eller?
Nej, så här. Kams är då kornmjöl och potatis som du kokar och så äter du fläsk till.
Okej.
Inte lingon.
Nej.
Sen så finns det lite olika traditioner för att i Härjedalen där äter de mässmörssås till
Ah,
kamsen.
okej.
Lite sött sådär.
Jag känner mig alltid som en urusel norrlänning när det kommer till just kams och palt. Kanske för att jag tycker inte så här, jag tycker inte, alltså jag föredrar ju småländska kroppkakor. Jag känner mig bara så här. Jag vet inte vad jag ska ta med. Ska vi lägga ner podden nu eller?
Nej,
Jag
men
kanske inte kvar.
du är ingen riktig norrlänning.
Hallå där!
Nej, men alltså när jag var liten så var det som min farmor gjorde palt och min mormor gjorde kams.
Ja.
Så att jag
Du
är
är liksom uppfödd på det.
uppfödd.
Ja. Du har det. Kams byggde denna kropp.
Japp.
Ja.
Norrlandsfonden.
Det här är Norrlandspodden. Jag heter Sofia Mirjamsdotter och vid min sida har jag Po Tidholm. Och idag så tänkte vi att vi skulle prata lite grann om norrländsk kultur och kulturyttringar och norrlandsskildringar. Po, kan du berätta vad vi gjorde igår?
Jag vet inte om jag vågar. Jo, nej, men vi var på teater i en idrottshall. Och det här är ett sånt där, det är ett arrangemang som tror jag har kommit till och finansierats på det här sättet för att det är kulturhuvudstadsår i Umeå i år. Och därför så har man kunnat spänna bågen lite extra. Och det är alltså en teaterpjäs som är skapad av de fyra nordliga länsteatrarna i Sverige, eller hur?
Ja, det är Norrbottensteatern, Västerbottensteatern,
och så är det
Teater
Jämtland,
Västernorrland.
Och så Jämtland. Va? Och sen så är det ytterligare någon
och så är
mindre
det en
teater.
Samisk teater.
Ja, precis. Och då har de klippt upp ett antal pjäser. Och så har de korsklippt dem där på något sätt och satt ihop dem till en helkvällsföreställning som är 3 timmar inklusive paus.
Med lite musik emellan.
Ja, och så turnerar de runt. Och den heter Norrländsk passion. Och det känns lite som ett namn som kanske kom till i ett konferensrum innan de ens visste
vad det skulle innehålla.
Vad det skulle innehålla. För var det särskilt passionerat egentligen?
Nej, jag hade nog väntat mig, som de också har annonserat då, att det ska vara väldigt storslaget. Och jag tänker med storslaget Norrländsk passion. Alltså, jag vet inte vad du associerar till av just norrländsk passion, men jag tänker på norrsken eller alltså något så här.
Jag tänker på de här, när jag tänker på norrländsk passion så tänker jag på den här monumentala uppsättningen av Olof Högbergs Den stora vreden som Peter Oskarsson gjorde i Iggesunds järnverk på 80-talet, som verkligen var liksom så där en milstolpe i svensk teaterhistoria, med Rolf Lassgård i huvudrollen som den grå jägaren som liksom anförde hela det norrländska folket i kampen mot överheten. Och det var folkmusik och det var statister och det var ett stort järnbruk och och det var sten och det var ekon och
det var det som var lite märkligt med det här, att det är väldigt många inblandade och som du säger, de har spänt bågen, det är kulturhuvudstadsåret och så kändes det ändå på något märkligt sätt som en lågbudgetproduktion.
Jo, för det som de har utgått ifrån är ju också, vad var det, tre pjäser som har spelats. Och här måste man då förklara vad som har hänt egentligen på svenska länsteatrar de senaste åren. Man har gått ifrån att sitta på sina institutioner och klaga över att det kommer lite publik när man spelar Tjechov, till att börja specialskriva pjäser om älgjakt och ungkarlar och åka ut och spela med bygdegårdarna för att få mera publik. Och det är faktiskt den typen av pjäser som man nu har klippt upp och satt ihop till en. Så att det är ju ganska, alltså förutom en så är det ju väldigt lättviktigt material. Alltså två av dem var ju faktiskt ren buskis.
Ja, man kan ju säga att vi kan ju berätta här då för lyssnarna att det var alltså tre pjäser. En av dem handlade om ett telemarketingföretag.
Ett callcenter
i Bastuträsk. Mm. Där vi fick då följa fyra personer som jobbar på det här callcentret. Och det är väldigt sorgligt, men det jag tänkte, det var ändå att är det här som kommer att vara den norrländska berättelsen i framtiden?
Ja.
Att alla jobbar på callcenter, att det är liksom så här tragiskt. Det tänkte jag, men det var ju det kändes ju inte passionerat. Det var en jättekonstig pjäs.
Och så nästa pjäs som var med, som handlar om en norrländsk ungkar som kommer hem från Thailand. Och det är en ensamstående granne med peltorlurarna på huvudet hela tiden.
Systerdotter som kommer dit och städar för att hon vill ha hans hus.
Ja, och sen så tredje pjäsen som jag tycker var bra. Och som handlade om den här otroligt märkliga historien när det blev mörkt i Överkalix i över 2 år därför att kommunen hamnade i strid med en galning, får man väl nästan säga, utan att bli stämd, som av olika dunkla orsaker hade monopol på gatubelysningen i Överkalix kommun. Men den tycker jag var bra. Det kändes som att Norrbottensteatern hade liksom jobbat sig förbi schablonerna. Men jag håller med dig, så här. Är det här, alltså, jag måste bara säga så här. Jag var uppe i Västerbotten för några veckor sedan och var med i en debatt och som handlade om mediebilden i norr. För det är ju så här att, alltså, vi har ett problem här i Norrland, och det är att alla stora redaktioner har stuckit härifrån. TT finns inte längre, TV4 lägger ner, DN, Expressen, Aftonbladet och Svenska Dagbladet har lämnat för länge sedan. Och vi lever lite grann i medieskugga, och det där lider många regioner av, och kommunerna och företagen lider av det också, att det är så svårt att få ut bilden av sig själv. Så det här var ett seminarium som skulle diskutera det. Men man skulle också diskutera hur ser den här bilden ut i den mån den existerar. Och det var liksom så här, det var ett jäkla gnäll helt enkelt på hur Norrlandsbilden ser ut. Och det kan man diskutera. Jag vill ändå försvara de här mörka bilderna. Därför att jag är så pass insatt i statistik och i liksom siffror. Så att jag vill ju ändå säga i sådana sammanhang att, ja, men det är ju precis så här mörkt. Men när jag satt och såg den här pjäsen igår, då kände jag mig som de här liksom nyliberalt anstruckna liksom floskelmaskinerna på regionförbunden, de här som liksom så här ska lyfta företagsklimatet via affirmation. Därför att jag kände så här,
fruktansvärt liksom dålig reklam för Norrland, ja, om man säger hela den här föreställningen, och ett extremt missvisande namn, eftersom det var ju ingenstans passionerat, det var mörker, det var norrländskt mörker, inte bara i den här pjäsen om de släckta gatlyktorna då. Sen i och för sig så fanns det ju ett par inslag som ändå var väldigt begåvade och väldigt, väldigt bra, som hon Merak, Poetry Slam, som körde två stycken.
Jättebra,
fantastiskt. Men där det togs udden av det här fantastiska, som ändå lämnade någon känsla kvar hos en, genom att direkt när hon gick av scenen så kom de här telemarketingmänniskorna in
och sjöng konstiga slagers om telemarketing. Ja. Sälj. Ja, jag vet inte var det var. Men alltså, jag tycker att det här är svårt. Jag tycker verkligen att det här är svårt, därför att vems blick var det? Alltså så här, de som hade satt ihop det här programmet eller den här pjäsen, med vems blick gjorde de det? Var det norrlänningens egen blick? Var det den utomståendes blick? Var det kanske liksom den utomståendes förväntningar på norrlänningen att leva upp till? Och det där tycker jag är viktigt, och det där tycker jag kanske, alltså, de hade inte reflekterat över det, tror jag. Så att säga, för av vilka och för vem? Därför att det kändes lite som att det här var till kanske för sörlänningen. Men det här är ju en föreställning som turnerar runt nu.
Den turnerar i Norrland bara?
Ja, bara i Norrland. Mm. Det är från Västernorrland och uppåt. Det är massa stora spelplatser. Och det är en unik produktion. För det är liksom 50 pers på scen. Jättestor produktionsapparat. Det är så stor produktionsapparat faktiskt att de spelar den bara i sporthallar. Så, så att jag menar, och det är ju verkligen synd på rara ärtor i det avseendet. Men vems blick pratar vi om här? Liksom, vad är det?
Och vad vill de säga? Och alltså framförallt min känsla, den var mörker när jag gick därifrån. Mm. Och så tänker jag att hade jag inte varit norrlänning, då hade jag förmodligen inte fattat någonting. Nu tror jag ändå, om vi pratar om vems blick det är. Jo, men jag är norrlänning. Jag förstod de olika delarna. Mm. Men problemet med den här föreställningen var ju att de inte hade lyckats foga samman de här delarna. Det fanns inte egentligen en berättelse.
Nej. Men de ville ju, alltså det fanns en ansats. Jag vet inte om du tänkte på det i början, men då var det någon slags konstigt sceneri och alla var på scen samtidigt och tågade av varandra, ja. Det var musik.
Och så hade vi en kör som kom in och sjöng samma låt flera gånger.
Ja, precis. Ja. Vem är jag som frågar vem jag är? Upprepades om och om igen. Men det var också bilder som projicerades på liksom själva sceneriet. Och i början så var det så här, en sprängsalva i en gruva. Det var motorsågar i skogen som lät. Och det var vattenkraft, tror jag, något sånt där. Så att det var, de försökte liksom sätta det i en slags kolonial kontext. Men så där och då i början kände jag att
jag fastnade också vid någon sån här bild. De hade en bild på en snöig fotbollsplan.
Mm.
Så här i någon
liten... Det fanns en ansats, men
ja,
problemet var ju att de här buskispjäserna inte levde upp till. Nu ska vi sluta bärsa den här, men jag tycker det var väldigt lärorikt. På det sättet att man konfronteras med, jag personligen kände i alla fall att jag fick lite bättre förståelse för de som kanske anklagar mig för att vara någon slags ruinromantiker eller någon som håller på och liksom bara fokuserar på liksom
det dåliga,
det dystra och det myggiga inlandet och avfolkningens Norrland och sådär.
Så vi kommer att få höra dig anstränga dig nu för att försöka låta positiv och hitta ljuspunkterna i Norrland.
Hedan efter ska jag bara...
prata hälsingemål.
Ja, det ska jag göra. Och jag ska berätta för dig, Sofia, att jag tycker det är fantastiskt allt vad man återkommer här i det här länet och hur vi har rest oss. Nej, men det ska inte alls. Det blir bara dumt. Men jag borde kanske...
Nej, det är sådär de låter.
Ja, det är ungefär sådär. Jag tror inte det kommer förändra någonting, ärligt talat. Men jag fick någon slags insikt av den här pjäsen i alla fall. Så jag tackar för det ändå. Även om det var en lite deprimerande sådär, temperaturmätare på tillståndet i de liksom norrländska regionteatrarnas värld.
Och inte så mycket passion.
Nej, verkligen inte.
Det är dags att göra en lista.
Och
jag tänkte, eftersom vi är inne på kultur då, att vi skulle lista norrländska filmer. Filmer som utspelas
absolut.
I Norrland.
Mm.
Mm. Kommer du på några ens?
Ja, men det gör jag ju. Man kommer på de här självklara först. Liksom. Mm.
Jag kommer ihåg mitt första biobesök någonsin i mitt liv.
Ja.
Så såg jag Barnen från Frostmofjället.
Oj.
Mm.
Vet du vilket år den gjordes?
Det är väldigt länge sedan.
1945, tror jag. Så att det var ju... Men du var inte du. Du var inte född.
Nej, jag var inte född. Det är klart att jag inte var född. Inte ens min pappa var född 1945.
Nej. Oj. Jag har sett den sådär på tv. Någon eftermiddag när jag var sjuk. Den är ju väldigt... Det är ju bara misär och misär och misär. Och det är sån här... Någon står och gör fejkade vindljud.
Men det blåser väldigt mycket.
Ja, det blåser otroligt mycket i den där filmen. Och den är väl verkligen en representant för en gammal Norrlands schablon. Alltså den här fattigdomen och armodet. Och, så att, ja. En av mina favoriter är Troells Här är ditt liv. Filmatiseringen av
Jag har inte sett den.
Nej. Du har inte sett den?
Nej.
Den är väldigt, väldigt långsam. Den är oerhört långsam, som Troells filmer är. Men den är väldigt fin. Ja, ja. Den är jättefin. Mm. Men sen så kommer man ju framförallt att tänka på Jägarna.
Vi har ju varit inne på den förut, men den har ju på senare år fått symbolisera Norrland i filmvärlden och kulturvärlden generellt. Ja. Är det en bra film, tycker du?
Ja, det är en ganska lyckad actionfilm egentligen. Sådär.
Jägarna 2?
Nej, den var inte fullt lika lyckad. Alltså, han kan ju göra filmer, det måste man ju säga. Liksom. Men det är ju inte... Alltså, ja, han är bruksregissör, Sundvall. Liksom. Mm. Han får ihop det. Det är inga långa döda sträckor. Han klappar aldrig igenom. Men jag tycker det känns som att han är lite aningslös liksom, i sitt hanterande av liksom, de här Norrlands schablonerna. Jag tycker att det är svårt. Jag kom på nu en sån här favorit, en sån här gammal svartvit film. Mm. Som handlar om mitt Hälsingland då, som heter Driver dagg faller regn.
Oh.
Och som är en sån här bitterljuv kärlekshistoria med bonddottern och drängen och det är lite och
men är inte de här, alltså när du pratar om de här, det här karga och det här fattiga och det här, är det egentligen särskilt norrländskt om vi tittar på äldre filmer eller filmer som ska utspela sig förr i tiden, men man kan kolla på Raskens, man kan kolla på Utvandrarna,
absolut.
Det är slitigt, det är tungt, alla är fattiga. Alltså jag kan ju känna det här Raskens framförallt, som ju inte alls är Norrland utan Småland. Skulle ju lika gärna kunna vara i Norrland.
Ja,
och det är liksom den tiden Sverige, hela Sverige var så på den
det
tiden.
Det känns ju som att SF gjorde två typer av filmer egentligen. Mm. Och det ena var ju sådana här liksom statarmiljö eller fattigstuga på fjället. Eller å andra sidan så här farser i Östermalms miljö med liksom så här grevar och baroner i salonger som drack punch och snubblade. Liksom. Mm. Men det var ju väldigt lite däremellan, ända tills Bergman kom egentligen då, liksom, och började dissekera medelklassen. Men sådana filmer har ju aldrig gjorts i Norrland, kan man ju konstatera. Alltså, när auteurfilmen tog över och när man började ändå liksom sådär titta på människans psyke och man började liksom så här, den typen av filmer har man ju aldrig ägnat sig åt i Norrland. Utan alltså, ska filmer göras i Norrland så ska de ju handla om Norrlands problematik.
Och vara väldigt stereotypa.
Ja, och det är ju det gäller ju för nästan all representation av Norrland. Alltså att Norrland får aldrig vara vanlig. Inte i media, inte i litteratur, inte i konst, inte i film, inte i någon konstart. Så får Norrland någonsin representera normalitet. Utan Norrland får alltid representera det exotiska Norrland. För att om man vill skildra normalitet i litteratur eller i film, då förlägger man det ju givetvis någon annanstans. I Bromma eller i Göteborg. Eller
på något normalt ställe.
Ja, eller i Växjö eller så. Mm. Men man skulle ju aldrig få för sig att göra en film om en helt vanlig familj som bor i Sundsvall eller i Gällivare. Man skulle faktiskt inte det. Och inte skriva en bok om det heller.
Nej, men det här med Jägarna och alla andra filmer som handlar om Norrland. Jag kom på en annan, så som i himmelen. Det är också en, det är också, den har ju, den kanske snart kommer att hamna i samma liga som Jägarna när det gäller den här Norrlandsbilden som alla, om alla ska ha en gemensam Norrlandsreferens så kan det vara någon av de filmerna.
Alltså jag tycker att jag har ju skrivit om den också. Jag tycker att det är en av de absolut, jag kan dra mig så långt faktiskt som att jag tycker att den filmen är fascistoid.
Hur då?
Den filmen presenterar en fascistisk bild av människor, tycker jag. Med övermänniskor och undermänniskor, och där det primitiva på något sätt är det primitiva oförstörda är fint och ställs mot liksom den farliga självmedvetna intellektualismen. Alltså jag tycker den är vämjelig, och jag glömmer aldrig första gången jag såg den. Och jag var i Umeå på jobb. Och filmen hade gått i några månader. Det var liksom så här, alla pratade om den här filmen. Och så, åh, har du sett den där? Och den är så fantastisk. Den är fantastisk. Hela Sverige, det var hysteri. Den såg så över 1 miljon människor eller mer. Den hade gått i flera månader när jag gick och såg den en vinterkväll i Umeå. Och jag var liksom ännu inte beredd på intensiteten i den. Därför att det man inte... Den överrumplas man av i den där filmen. Det måste man ju ge Kai Pollak. Att han ändå får ur väldigt mycket ur skådisarna och ur bilderna och ur berättandet. Att den är otroligt manipulativ och intensiv. Och jag gick ut från bion i Umeå. Klockan var väl så här 11:30. Och jag gick ner till älven och bokstavligen ställde mig och skrek. Faktiskt. För att jag var så upprörd över den där filmen. Mm. Och först förstod jag inte vad det var. Och sen så började jag liksom undersöka där. Och jag åkte till filmbolaget också. Och fick sitta i ett visningsrum en hel dag. Och spola filmen fram och tillbaka. Och titta på scenerna och läsa manus. Och sådär. Så jag gav mig verkligen in den där filmen. Mm. Och ju mer jag gjorde det, desto värre blev det på något sätt. Och sen så skrev jag om den i DN, en essä. Och fick rekorder. Det här var på den tiden när man inte liksom fick mejl. Det fanns inga sociala medier. Men jag fick, och du vet hur mycket det är. Jag fick alltså 300 handskrivna brev. Med frimärke.
Ja, och liksom, men vad de som skrev till dig då?
Alla skrev exakt samma sak. Jag såg den här filmen därför att min familj sa till mig, att, eller mina vänner, mina kollegor. Och så gick jag och såg den. Och jag blev otroligt illa till mod, så jag förstod inte varför. Och du satte ord på det, tack ska du ha.
Okej. Okay. Ja, men
och det, alltså så här, och den här liksom fascistoida idén om människan och övermänniskan och undermänniskan och de olika typer av människor och vad de står för. Det där kom ju Norrland in.
Ja, den befäster ju också lite grann den här bilden av norrlänningarna som lite dumma, lite bakom, inte riktigt förstår.
Ja, och vem ska förlösa norrlänningen? Det är ju alltid samma sak. Jo, så här, Norrland består då liksom av oförstörda, ärliga, lite härliga, lite korkade människor och råvaror. Norrlänningar kan inte själv liksom förvalta eller liksom förädla det som finns, och inte sig själva heller, utan det måste komma någon utifrån. Det måste komma någon med kapital och maskiner som plockar ut råvarorna, och det måste komma ett geni som förlöser norrlänningen och får den liksom att... Men innan dess så står den bara och hummar och liksom säger obegripliga saker eller skjuter folk med hagel i världen och sånt där. Men sen när geniet har förlöst liksom, Då blommar de upp och då blir de människor på riktigt. Liksom.
Ja, det är jätteintressant. Jag har sett filmen. Jag har inte sett på den på det här sättet tidigare, ska jag säga. Jag har inte tyckt att det är en jättebra film. Jag har tyckt att det är Micke Nyqvist. Jag kan ha lite svårt för honom. Men apropå Mikael Nyqvist. Om vi byter film här. Mm. Grabben i graven bredvid.
Mm. Ja, den är ju gullig.
Ja, det är ju en väldigt fin bok.
Ja, det är en fin, absolut.
Sen tycker jag i och för sig då, som vanligt, att boken var bättre än filmen.
Ja,
lite grann på grund av att jag vet inte vad det är som gör att jag har så svårt för Mikael Nyqvist och när han ska spela norrlänning.
Nej, det är ingen vidare trovärdighet i det. Det tycker jag inte. Det finns en sån här scen i den där filmen faktiskt som jag tycker inte... Den är inspelad i Luleå. Och jag inbillar mig, jag vet inte om det står utskrivet i boken var den utspelar sig någonstans, va? Men man får en känsla av att det är norröver någonstans.
Ja, hon är ju från Umeå också, man sett det som.
Ja. Och det finns en scen där den här bibliotekarien har bjudit med sig den här bonden på ett medelklassfest i någon designvilla i Luleå.
Ja.
Och det sitter, de är jävligt överspända där, och den här bonden, han är så jävla tappad bakom en vagn och de hånar honom. Sådär. Där måste man säga att det är en ganska taskig scen på många sätt, men där får ju faktiskt, där, jag undrar, men det kanske inte är den enda gången som det skymtar fram en norrländsk medelklass på film eller tv någonsin.
Ja, precis. Att det fanns den typen av medelklassmänniskor i Luleå som kan håna en bonde på det sättet. Ja. Jag vet inte om de flyttar så här Södermalm till Luleå. Ja,
jag tror inte det finns i verkligheten faktiskt. I verklighetens Luleå så har jag faktiskt lite... Jag har aldrig stött på någon i Luleå som är så aningslös att den hånar en bonde.
Nej, och inte som är så där hipster-snobbiga.
Nej. Kanske. Så det känns lite osannolikt egentligen. Ja. Men det är i alla fall kul att det finns på film. Att det liksom är... För att annars är det ju så här med svensk film att... Man ändrade ju filmpolitiken och genomförde en så här regionbildning och då blev det ju en filmregion i Luleå med säte i Luleå, en film på en filmregion i norr som finansierar filminspelningar och som också jobbar med att få dit filminspelningar från övriga landet. Men då är det faktiskt en förutsättning för att man ska kunna spela in filmen där är ju på något sätt att den utspelar sig där och att den då på något sätt också gestaltar livet där. Och då blir det omedelbart schabloner. Så att alltså, svensk film har ju lidit av de här regionbildningarna så tillvida att liksom film i väst har stått då för det liksom så här det sydsvenskt bonja och film i norr har då stått för det har ju blivit väldigt mycket så här mord. Du vet, ensamma män i stugor. Det har ju varit flera tv-serier också som har producerat. Väldigt mycket så ensamma män i stugor på landet. Man tänker att det kanske är Minnesota. Men det är
i Sverige. Jag tänker Åsa Larsson är ju då en deckarförfattare som har skrivit ganska många deckare som utspelar sig i Kiruna-trakten. Som jag i och för sig, jag är ju inte så, jag är ingen kultursnobb. Kan jag säga. Jag läser jättemycket deckare och jag tycker att hennes deckare är rätt bra.
Ja, mycket hyfsade faktiskt.
Och de är väldigt bra beskrivna det här norrländska med kärlek liksom och insikt. Så. Och så har jag sett åtminstone en film som jag kommer ihåg som har gjorts av en filmatisering. Solstorm, har du sett den? Där Micke Persbrandt.
Och Isabella Scorupco, va?
Är hon med i den?
Ja, jag tror att det är de två. Det var väl...
Ja, och det är i alla fall en mordhistoria. Men det som blir konstigt med den filmen, det är det. Nu ska vi göra spela in en deckare. Den är byggd på en bok som har sålt väldigt mycket. Den utspelar sig i Norrland, verkligen i Kiruna. Och så sätter de dit Micke Persbrandt.
Mm.
Varför gör de det?
Därför att filmen ändå måste sälja. Liksom. Jag såg nu bilder från en inspelning som man har hållit på med uppe i Jokkmokk av ett Martina Haag-manus som handlar om någon sån här Bromma-mamma som får livskris och flyr till Norrland och blir ihop med en same som spelas av Ola Rapace.
Ja, det är ju helt...
En långhårig Ola Rapace i kolt. Alltså det är liksom så här, bara tanken får mig att liksom plocka fram skämskudden.
Ja, finns det inga samiska skådespelare?
Det är väl klart att det gör. Ola Stinnebom.
Ja, men precis.
Som vi såg i den här pjäsen som vi pratade om tidigare. Jag vet inte, men det ska ju alltid vara så där på något sätt. Så är det ju, jag menar, herregud, så är det ju i USA också. Det ska liksom så här en gruvarbetarstrejk i liksom så här The Heartland och så en hemmafru som spelas av Julia Roberts. Det är ju alltid på det där sättet. Liksom. Det blir jätteknäppt.
Ja, och så de här påhittade dialekterna. Som folk har i filmer som ska vara något. Till och med, alltså om vi ska återgå till Så som i himmelen, där då Helene Sjöholm, som är från Sundsvall, spelar en roll, men där hon har en dialekt som inte är hennes, som aldrig har varit hennes, som är någon slags stereotyp norrländska, som för norrländska öron bara låter jättekonstigt.
Mm.
Det hade ju varit bättre om de bara hade varit sig själva och pratat olika dialekter.
Mm. Och det där verkar vara olika skolor också, för att jag tycker det verkar som att man faktiskt ofta låter bli det nu för tiden, att man bara struntar i det. Man struntar i de där dialekterna. Folk får liksom skapa sin egen illusion.
Har du sett Eskil och Trinidad?
Nej.
Nej, det har inte jag heller. Nej. Men det är en ganska ny film som jag tror den kom förra året med Jonas Inde.
Aha.
Som hockeytränare.
Okej.
Jag har inte sett den, men det ska vara liksom en fin familjefilm.
Ja.
Som också är då Norrland.
Ja.
Inspelad också tror jag Jokkmokk delvis. Jag kan ha fel där, men jag har för mig det. Det
kom faktiskt en hyfsat fin film nu i vintras också som heter Ömheten som är inspelad i Kiruna. Ganska seriöst försök skulle jag säga att liksom komma bort de schablonerna, även om det givetvis handlar om arbetslöshet och huvudpersonen åker omkring en gammal söndersparkad jänkare liksom, sådär. Men det gör faktiskt också arbetslösa människor. I och för sig så är det lite konstigt därför det finns ingen arbetslöshet i Kiruna. Så att, men ja, vi strunt i det.
Vad ska, ska vi göra en lista? Kan vi göra en lista av det här?
Lyckas vi? Sen har vi alla Lars Molin-filmer. De har vi glömt.
Ja.
Elina, sa du den?
Ja, Elina, som jag inte fanns.
Och Vittula.
Det är ju en jättefin film. Ja. Populär musik från Vittula är ju en
bättre bok, men...
Mycket bra bok. Ja. Okej film.
Ja.
Bättre än Så som i himmelen.
Det är inte så svårt. Och sen har vi ju diverse Kerstin Ekman-filmatiseringar som har gjorts genom åren. Varg till exempel. Mm. Som också är en helt okej film tycker jag. Även om, återigen, Peter Stormare som same känns...
Peter Stormare i vilken film som helst känns...
Du gillar inte. Du vet att vi är från Arbro bägge två, jag och Peter Stormare.
Är du kompis med honom?
Nej, jag är inte det. Men jag kan berätta, jag kan flika in här min Peter Stormare-historia.
Ja,
Peter Stormare, han slog igenom i dunder och brak när han fick spela Hamlet i Ingmar Bergmans uppsättning av Hamlet på Dramaten. Och det var en sån här moderniserad Hamlet-version. De hade polotröjor och k-pistar och liksom så. Och så gick han på premiären på premiärfesten på Café Opera iklädd en keps från Arbro Järn. Han var ju liksom lite lokalpatriotisk så där. Och några veckor efter premiären, när han liksom verkligen slagit igenom, då satt jag i skolan på andra våningen. Jag gick i mellanstadiet och sånt där tror jag. Och så satt jag och tittade ut på skolgården. Så det var väldigt vacker utsikt. Jag satt ofta och tittade ut. Det var så här skolgården, så såg man järnvägen. Och sen så var det älven. Och sen så såg man berget som låg ovanför mitt hus. Som var en halv mil bort. Som heter Högsteberg. Och så satt jag och tittade på det där. Och sen så kom det någon gående. Så här väldigt, väldigt klipp i stegen. Och dramatiskt. Så här, fram och tillbaka. Över skolgården där nere. Och liksom så här, verkligen så här, mätte ut skolgården med sina steg. Och hade en palestinasjal på huvudet och en runt midjan. Och så här combatbrallor, kängor och en stor MC-jacka. Och det var Peter Stormare.
Vad gjorde han?
Jo, han besökte ju förstås sin barndom för att ställa den i relation till hans kändisskap.
Var det någon som filmade honom när han gjorde det här?
Han bara var där. Och det var så himla roligt. Därför att trots att jag tror att jag gick i femman eller något sånt där. Hur gammal är man då? 10, 11?
11.
Ja. Och jag förstod exakt vad han pysslade med. Alltså det var så himla uppenbart vad det var han ägnade sig åt. Att han hade kommit tillbaka för att på något sätt se hur stor han var i förhållande till hans gamla skolmiljö.
Skolgården som han tyckte var väldigt stor när han var liten.
Och sen senare samma eftermiddag så såg jag honom en gång till. Och då stannade bussen vid busstationen i Arbro. Och då gick han omkring där vid liksom mellan grillen och posten och liksom också så där stegade och lite vild i blicken och liksom just det. Jag tyckte det var så fascinerande. Jag har verkligen tänkt på det där.
Ja.
Det
är din Peter Stormare historia.
Ja, sen har vi hört genom åren men
fem bra norrlandsskildringar. Ja. Då säger jag Ömheten.
Ja.
Få vara med på listan.
Ja, absolut. Det tycker jag att den kan vara. Jag säger då Driver dag faller regn, säger jag.
Jag säger Elina som om du inte fanns.
Ja. Men jag klämmer in Jägarna ändå. För jag gillar ändå Jägarna. Jag tycker att den är...
Jag gillar ju också Jägarna. Så det hade ju varit min nästa.
Ja.
Ska vi försöka enas om en femte då? Mm. Tillsammans. Vittula?
Nej, Troels, här är ditt liv. Troels skulle jag vilja ha. Då.
Ja, men då tar vi den.
Fastän du inte har sett den.
Nej. Ömheten.
I inbördes ordning förresten.
Nej. Det är bara 5 filmer.
Ja.
Ja.
Vi säger så.
Jag tänkte ha lite högläsning.
Mm.
Ur populärmusik från Vittula av Mikael Niemi. Därför att det här som jag ska läsa nu, det är ett stycke som har fastnat. Och man säger att ett litterärt litet stycke kan fastna hos en och verkligen få... Och jag kan identifiera mig jättemycket med det här. Så här lyder det. Med tiden förstod vi att vår hembygd egentligen inte tillhörde Sverige. Vi hade liksom kommit med av en tillfällighet. Ett nordligt bihang, några ödsliga myrmarker där det råkade bo människor som bara delvis förmådde vara svenskar. Vi var annorlunda. En aning underlägsna, en aning obildade, en aning fattiga i anden. Vi hade inte rådjur eller igelkottar eller näktergalar. Vi hade inga kändisar. Vi hade inga berg- och dalbanor, inga trafikljus, inga slott och herresäten. Vi hade bara oändliga mängder med mygg, tornedalsfinska svordomar och kommunister. Det var en uppväxt av brist. Inte en materiell sådan, där hade vi så vi klarade oss, utan en identitetsmässig. Vi var inga. Våra föräldrar var inga. Våra förfäder hade betytt noll och intet för den svenska historien.
Våra bud. Känner du så för din egen del?
Jag känner jättemycket så, ja. Jag känner igen mig. Jag kan identifiera mig med det här att inte ha en historia som betyder någonting. Alltså en historia som är helt obetydlig för alla. När man pratar om, ja men om jag ska prata om ställen där jag kommer ifrån, det är ingen som har hört talas om byarna. Och det är så, det finns inga, alltså kändisar, det är väl ett intressant begrepp så, men inga människor som har betytt någonting.
Nej.
Det finns inga vetenskapsmän, inga som har varit utbildade, inga som har lämnat någonting efter sig.
Nej. Och det är inte heller, även om jag vet ju vilka trakter du pratar om, och jag tycker ju om dem och jag tycker de är vackra. Men de är ju också okända. Liksom, de har ingen spektakulär topografi eller någon särskild natur som utmärker sig. Eller, det finns inga särskilda arter. Det finns liksom ingen, det finns ingenting där som utmärker sig i någon särskild utsträckning heller. Det där är ju väldigt, och det är väldigt speciellt.
Nej, det finns
det där tror inte jag att människor i Sydsverige förstår riktigt vidden av det. Därför att, alltså där har man ju ändå, man har de där, okej, okay, men det finns ju tusen och åter tusen byar och små samhällen och orter som saknar betydelse liksom på det stora hela. Och som inte har något narrativ eller någon plats i historien eller så. Men det finns de här gamla tidstrådarna. Man vet att här gick den gamla landsvägen där kungen si och så färdades.
Ja, men precis.
På väg
och kungen har aldrig varit i Junsele.
Nej. Ingen kung överhuvudtaget. Utan faktum är att det var ju bara så här att Gustav Vasa sa på 1500-talet, allt det som är där ska tillhöra kronan. Och sen så vart Junsele en del av det. Och sen så var det ingen mer med det. Sen behövde ingen någonsin åka dit.
Och Vilhelmina då, där min pappa kommer ifrån, han bodde ju då inte ens i Vilhelmina utan flera mil utanför Vilhelmina. Mm. Du kan ju tänka dig.
Mm.
Rakt in i skogen.
Mm, men det är ju jättevackert, trakterna kring Vilhelmina. Tycker jag.
Jo, men vackert.
Ja.
Rent, alltså man kan ju få bildningskomplex bara av den här bakgrunden.
Jo.
Och jag kan ju känna en extrem avundsjuka då när jag i vuxen ålder har fått vänner som är uppvuxna i Stockholm. Mm. Eller bara som har, där man har suttit och de har hört sina föräldrar prata politik och kultur och sådär med andra bildade människor. Mm. Akademiska samtal och sånt som jag tror beskrivs väldigt väl i den här boken också, det existerar ju inte.
Nej. Vilket ju givetvis har med klass att göra, men också frånvaron då av medelklass och kulturellt kapital i Norrland är ju, ja, det har ju liksom varit inne på tidigare, men så är det ju verkligen. Och därför så, ja, det får liksom Norrland få, i den mån Norrland har sånt så kommer det liksom aldrig fram. Det är inte det som skildras heller.
Nej.
Nej.
För nu med Vittula här så kom vi in på litteratur.
Ja. Och det,
och det
ju...
finns ju mer och bättre litteratur än vad, ja, det finns film. Om.
Verkligen, verkligen. Ja, det finns ju så mycket, så fantastiskt mycket litteratur. Och där skulle jag säga att den norrländska litteraturen, just i kraft av kanske sin, just i kraft av landsändans underlägsenhet och underordning och människornas liksom hårda livsöden och sådär, sopar ju mattan med den sydsvenska litteraturen. Alltså de här berättelserna som Sara Lidman har liksom skrivit fram har ju en tyngd och liksom en kraft som är helt fantastisk. Det är ju otroliga författarskap. Eivind Jonsson, Sara Lidman, Kerstin Ekman.
Ja, Kerstin Ekman.
Och det är jätte... Alltså,
Torgny Lindgren, ja, och Enqvist.
Ja. Mm. Så att, alltså där är verkligen... Det är ett sånt där område där vi faktiskt inte behöver skämmas för oss.
Nej.
Vi kan skämmas för oss på många andra områden. Men inte när det gäller litteraturen.
Jag kan ju skämmas för att jag aldrig har läst Lars Ahlin.
Det har inte jag heller.
Du har inte,
nej,
det.
Jag har inte.
Därför att han är ju då, alltså, anses ju vara en väldigt stor författare. Mm. Jag tvivlar inte en sekund på det. Och jag minns att när jag var så här tonåring och skulle försöka vara lite så här quasi-intellektuell, så skulle man läsa Lars Ahlin.
Mm.
Och jag pallade inte. Jag tyckte att han var för tung och för svår och för jobbig.
Mm.
Och det måste han ha varit, eftersom jag vid samma tid så läste jag jättegärna Dostojevskij och sådär. Och tyckte att det var fantastiskt.
Mm.
Men Lars Ahlin var för tråkig. Och tyvärr så satte det väl sådär, så att jag har något motstånd.
Mm.
Men du har inte heller läst Lars Ahlin.
Nej, så man kan inte läsa allt. Jag har väl liksom fastnat också för så här, saker man, alltså, jag tror att jag har läst de stora klassikerna. Liksom de stora norrländska klassikerna. Och sen så har jag liksom fastnat för så här lite udda författarskap också. Så där. Som jag till exempel oerhört förtjust i Helmer Grundström, som var poet och journalist och författare. Jag hittade en dikt av honom här, som jag tyckte var rolig. Jag ska bara läsa den. Och det här är ju också så här, han driver liksom med den norrländska poesin i den här. Den heter Som förut. Milan hostade till och slog, kolan ramla i och dog. Inte en knota blev kvar av karn, kärringen med sina 9 barn tvangs av nöden på socknen ut, annars var allt precis som förut.
Det där återknöt ju också till första avsnittet, där vi pratar om till exempel den här norrländska kvinnan, kärringen med 9 barn.
Ja, visst. Jo, men det är alla schabloner på en gång.
Allting.
Och jag tycker, jag hittade en text av Helmer Grundström som jag tyckte var så otroligt rolig, som verkligen så här, satte mitt eget arbete i perspektiv. Det gjorde mig oerhört så här, både lite skakad och ödmjuk på samma gång. Det var en text som var med i en antologi. Det var en text som han hade skrivit, ett reportage från Stockholms-Tidningen från 20-talet, där han åker ångare upp för Ångermanälven från den höga kusten och liksom upp till Näsåker.
Mm.
Och det, jag tror att det är så här typ 1927 eller någonting, liksom. Så kliver i land där som turist och kommer upp i Näsåker, så dömer ut liksom hela Ångermanland och Näsåker. Det har bara blivit geschäft. Och det är bara att turismen har tagit över. Det finns ingenting autentiskt kvar överhuvudtaget. Liksom. Och jag tycker det är så himla roligt perspektiv. Och hur han liksom angriper det där på exakt samma sätt som jag själv har gjort. Fast liksom 70 år senare. Eller 80 år senare.
Mm.
Och att det liksom bara, att det bara går igen. Och att man ska aldrig någonsin tro att man är först med en tanke. Eller först med ett perspektiv. Man ska aldrig någonsin tro att det är första gången i historien någonting händer. Man ska aldrig någonsin tro att det var bättre förr. För att de som levde förr tyckte alltid att det var bättre ännu tidigare. Liksom.
Fast det där med att tro att det var bättre förr. Jag tycker ju att det mesta verkar som att det var mycket, mycket sämre förr. Inte minst om vi ska läsa Norrlandsskildringar från...
Jo, alltså det är ju en sak. Jag menar, de hade inte iPhones och de åt jävligt tråkig mat och det tog jättelång tid att åka överallt med hästskjuts. Men det är ju inte det man menar när man tänker att det var bättre förr. När man läser Sara Lidman och Eivind Jonsson, det man på något sätt längtar till i de böckerna, det är ju det där tillståndet där allting är på riktigt. Mm. Eller hur?
Ja, och det finns en ärlighet och rakhet i, hela.
Och det är det som är på något sätt den norrländska litteraturens kärna, skulle jag säga då, på något sätt, att det är så jävla på riktigt på något sätt. Det är verkligen så här, det är på liv och död, och det är inget tjafs, och det är inget poserande. Därför som du sa också så här, det finns ingen att posera för. Mm. Liksom. Det är bara livsessensen. Livsens rot, som Sara skulle ha sagt.
Ja. Kerstin Ekman gillar jag. Den här, jag har ju också frågat som vanligt mina vänner vad de tycker är bra skildringar av Norrland, helt enkelt, både film och litteratur och så. Det är många som har svarat Händelser vid vatten.
Den är verkligen
av Kerstin
fantastisk.
Ekman. Helt fantastisk bok, och som även har ju fått någon slags aktualitet på senare år med hela kvickhistorien och så, eftersom den det är ju en roman som handlar om Appojaure-morden. Så är det någon som inte har läst den, så kan vi säga att ska du läsa en bra norrlandsskildring, så är den fantastisk.
Också för att den i sitt persongalleri faktiskt också, den har den här blandningen av de gamla familjerna, den inflyttade medelklass, det är någon provincialläkare och den har den här väldigt representativa mixen.
Precis, den är väldigt autentisk.
Ja. Den har den väldigt representativa mixen av människor som man hittar i en norrländsk avkrok. Eller hittade kanske snarare, därför att nu för tiden så finns det ju inga provinsialläkare längre.
Nej. Det finns stafettläkare.
Precis.
Väldigt många. Det är extremt vanligt i Norrland med stafettläkare.
Ja.
Motsatsen till provinsialläkare. Alltså att tro på det här med ursprung och litteratur och skildringar, så måste jag bara, alltså när jag ställde den här frågan också, så var det faktiskt min son som svarade. Lovas pappas dagbok tyckte han var den bästa norrlandsskildringen, och Lova, det är alltså min mormor. Och vi har då hittat ett utdrag ur min mormors fars dagbok från 1931.
Oj.
Den är väldigt kort, kan man säga. Det är väldigt, väldigt kort skrivet, och jag skulle faktiskt vilja läsa lite till innantill här. Januari. Det nya året börjar med snö och arbetslöshet. Den 14 börjar hugga. Den 29 Lovisa blev sjuk. Det är hans fru. Februari. Den 1 doktorn var hit. Den 2 lillan föddes. Lovisa dog den 4 klockan 8:45. April. Bouppteckning. Den 7 april. Kall nordanvind. Den 8 maj. Dikning. Den 13. Gösingen. Den 14. Flottningen börjar. Juni. Sådde. 2, 3, 4. Regn. 5 juni. Snö. Den 9 juni. Börjar flottningen på kvällen. Juli. Slutar flottningen. Börjar dika. September. Tröskar. Oktober. Dynamit. November. Arbetslös. Och sen har han skrivit. Slut på året 1931. Börja med arbetslöshet. Sluta med arbetslöshet. Ett hårt år. Det hårdaste i mitt liv hittills.
Jag blir fan gråtfärdig. Det där toppar man inte. Det går inte.
Nej. Behövs inte många ord alltid.
Nej, verkligen inte. Nej, det var ju verkligen. Oj, vad känner du inför att det där är mitt
ursprung i rakt nedstigande led.
Ja.
Det är jättesvårt att sätta ord på sådär, vad jag känner inför det. Det är väl det här att jag kan känna att jag är väldigt glad att jag är född 100 år senare.
Mm.
Eller ja.
Ja.
Men det är ju samtidigt väldigt nära, för det här är alltså min mormor. Hon minns ju det här.
Ja.
Det här var ju när hon var liten.
Det är alltså din mormors far som har skrivit
precis.
Det?
Ja, precis.
Han bodde var då?
I Junsele då. Ja. En liten by utanför Junsele. Och den här lillan som föddes då, och frun som dog i barnsäng, alltså min mormors mor. Mm. Det var ju då min mormors lilla syster som föddes då. Ja.
Ja.
Men jag är så tacksam ändå att det här finns kvar. Att, ja. Och att han antecknade överhuvudtaget.
Ja.
Ja. Och det ger ju perspektiv på ens eget liv sådär. Här kan du, det här syns inte i radio, men här är en bild på honom då.
Oj.
Ja.
Träffade du honom?
Nej.
Han levde inte så länge. Han slet hårt.
Han slet hårt. Han flottade och han sprängde med dynamit och vad han gjorde.
Mm. Oj.
Var det där litteratur?
Ja, det var det ju. Det måste man ju absolut säga. Det blir ju det på något sätt. Det blir ju liksom i alla fall... jag menar, vad är det man vill uppnå med litteratur? Vad det än är som man vill uppnå med litteratur, så uppnådde ju det där syftet. Med råge. Man fick ju verkligen en känsla för någonting. Det fanns ju så otroligt mycket mellan raderna.
Mm. Jag skulle vilja, innan vi slutar, flytta oss fram i tiden.
Mm.
Till nutid.
Ja.
Och till liksom ny, spännande norrländsk litteratur.
Mm.
Och
finns det sånt?
Stefan Spjut.
Okay.
Du har inte läst honom.
Nej, jag har ju inte.
Nej. Stefan Spjut har då skrivit en bok som jag tror kom i fjol. Kan ha varit 2012, men jag tror det var 2012 eller 2013. En bok som heter Stallo.
Mm.
Och den utspelar sig då i trakterna. Det är Lappland, det är Jokkmokk, det är Arvidsjaur. Och det är som en kriminalhistoria. Och det handlar om... man kan säga att grundhistorien är en pojke som har försvunnit i skogen.
Mm.
Och så är det en kvinna som är huvudpersonen som många, många, många år senare ska försöka hitta rätt på den här pojken. Och saken är, det här låter ju jättekonstigt, men den innehåller då alltså jättar och troll och knytt och alla möjliga olika väsen.
Sånt gör mig lite skeptisk.
Ja, det gör mig också väldigt, väldigt skeptisk. Har du läst Ivy de Lindqvist?
Nej, eller jo, vänta. Ja, jo, det har jag.
Mm. Mm. För där kan jag tycka att där är det ändå så pass litterär höjd så jag kan leva med de här vampyrerna och så i hans böcker. Och det här är lite samma sak. Ja. Att det är så välskrivet och det är så han lyckas sätta in de här trollen i en i övrigt så autentisk berättelse. Om livet i Jokkmokk mitt i vintern. Om turisterna som kommer dit. Om hur kallt det är. Om det vanliga livet. Sen är det också att Matti Alkberg är med i den här boken. Han har en biroll. Han figurerar i den här boken. För han är också med och jagar de här trollen. Sådär.
Otroligt.
Det är en ganska tjock bok. Den är väldigt välskriven. Det är en ypperlig skildring av delar av Norrland som kanske inte förekommer så mycket ens i den litteratur som redan finns.
Ja.
Så den tycker jag du ska läsa på.
Tack för tipset. Vad tror du att framtidens Norrlands litteratur kommer att handla om då?
Om callcenters.
Du tror det?
Om man jobbar på callcenter.
Så tillvida hade de rätt då i teaterpjäsen Norrländsk person. Att det, liksom är, det är ju ett rätt, det är ju ett korrekt ämne. Det kan man ju säga. Att det är, liksom.
Fast väldigt ointressant som litteratur.
Ja. Jo, det är, fast ja, men rätt författare kan ju säkert skildra det på ett vettigt sätt också. Men callcenters, vad mera?
Det var ett skämt, Bo.
Jaså? Jaha, jag tog det på en blodigt allvar. Jag tänker att det inte var så himla dumt.
Nej, alltså det är väl klart att det kan figurera. Nej, vad tänker du?
Jag vet inte. Men någon gång måste ju på något sätt Norrland...
Norrland kommer att avfolkas. Det kommer inte att komma någon litteratur härifrån.
Nej, det är nog, det är nog verkligen risken.
Mm.
Men jag tänker också att någon gång så borde liksom Norrland normaliseras och få figurera i liksom i någon typ av konstnärligt uttryck eller i medierna utan att vara så jäkla norrländskt hela tiden. Men det får vi se när det händer.
Jag tror vi sätter punkt där.
Vi gör det.